kring hur man ska få till en bättre situation. Både så att vårdnadshavaren har insyn men också att vårdnadshavaren förstår vilka insatser som professionen har satt in. Och att det ändå är professionen i skolan som har tillräckligt med information om eleven, vad den behöver.
Brukar det hjälpa?
Ja, men det skulle jag säga att det gör. Samtal och dialog är ju alltid den bästa lösningen. Att man kan komma överens och att man vet vilka spelregler man har att hålla sig till. Och att man är tydlig i hur vårdnadshavaren får information, och man är också tydlig med vad man har rätt, hur man har, alltså vilken rätt man har som vårdnadshavare att vara delaktig i sitt barns studiegång.
Säger Ann-Charlotte Gavelin Ryman, som alltså är förbundsordförande för Sveriges skolledare. Tack så mycket, apropå den här nyheten då om föräldrar som får tillträdesförbud till sina barns skolor. Vi tar morgonen vidare. P1 Morgon som ju fortsätter in i en ny timme. Vi ska bland annat prata arbetslöshet och besöka Eskilstuna om bara en liten stund. Men klockan här i studion i Radiohuset i Stockholm, den visar 8. Det betyder att vi får Ekots nyheter med Julia Brynolfsson.
Polisens krav gör att få kalla fall kommer utredas igen trots ny lag om DNA-baserad släktforskning. I Los Angeles uppmanas demonstranter att lämna de centrala delarna efter nya sammandrabbningar med polis. Och fler föräldrar portas från sina barns skolor efter olämpliga beteenden. Här är Ekot måndag morgon. Och vi börjar i Los Angeles, USA, där polis och demonstranter för tredje dagen i rad har drabbat samman. Och nu uppmanas allmänheten att omedelbart lämna de centrala delarna av staden. Vår korrespondent Roger Wilson är på plats. Ja, Roger, vad är det som händer?
Ja, man har förklarat helt enkelt hela downtown-området här för en plats där de som befinner sig här gör sig skyldiga till en olaglig sammankomst. Den där formuleringen har man använt sig under dagen, tidigare under dagen. Men då har det gällt kanske något kvarter eller när man då hade demonstranter uppe på motorvägen här. Men nu är det alltså hela downtown-området som man vill att människor ska lämna. Och över mig här så cirklar helikoptrar fortfarande och med jämna mellanrum också polisbilar med sirenerna på.
Det är ju ytterligare en dag med oroligheter i LA. Hur skulle du beskriva situationen då?
Ja, just nu verkar det ändå ha lugnat ner sig, men tidigare dag så var det runt 1000 demonstranter som samlades här då för att protestera mot de räder som gjorts där man omhändertagit papperslösa migranter runt om i Los Angeles-området. Från migrationspolisens sida, ICE, som alltså trappat upp jakten nu på papperslösa och bland annat gått in på migrationsdomstolar, arbetsplatser och även plockat folk på gatan. Och det var det här man protesterade mot idag. Och sen var det vissa av de här demonstranterna som sen blev inblandade i en konfrontation med polisen som sen pågick i flera timmar här.
Ja, det säger Roger Wilson som är med direkt från Los Angeles. Men Roger, nationalgardet har ju också skickats dit, ett kritiserat beslut av president Trump. Vilken roll spelar de nu? Märks det att de är där?
Ja, det är ju kritiserat för att han har gjort det utan att man vill det från de lokala politikernas sida här. Guvernören i Kalifornien, Gavin Newsom, har varit extremt kritisk och sagt att han ska försöka gå till domstol för att häva Donald Trumps beslut. Och även borgmästaren i Los Angeles, Karen Bass, har varit extremt kritisk. Man menar att Los Angeles-polisen kan själv lösa de problem. Och det är också Los Angeles-polisen som varit inblandad i demonstrationerna ikväll. De nationalgardet har främst som uppgift enligt Karen Bass då, att skydda de federala arbetarna och de federala byggnaderna här i Los Angeles just nu och se till alltså att migrationspolisen kan göra sitt arbete. Och det betyder bland annat att man vaktar The Federal Building här borta några kvarter bort, och där har det också varit demonstrationer och sammanstötningar.
Det säger vår korrespondent Roger Wilson med direkt från Los Angeles. Och i samband med protesterna där så har 27 personer gripits för olika brott, rapporterar Los Angeles Times. 17 av dem ska ha gripits när polisen arbetade med att göra en motorväg framkomlig Övriga anklagas för en rad andra brott, bland annat för att ha kastat en brandbomb och för att ha kört en motorcykel in i en polisavspärrning. Och med det lämnar vi USA för nu och går inrikes. Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha uppträtt hotfullt eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har ett 30-tal vårdnadshavare fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud. Anders Wallin är rektor på en skola i Göteborg.
När en vårdnadshavare innebär en risk för elever eller personal, då finns det möjligheten att ta det här beslutet.
Det säger Anders Wallin, rektor i Göteborg, och en av dem som har utfärdat beslut om tillträdesförbud mot en vårdnadshavare.
Det är inte det första vi gör. Då behöver vi ha prövat en hel del andra saker innan det har gått så långt. Men till slut så kan det absolut bli nödvändigt.
Sveriges Radio har gått igenom ett 30-tal tillträdesförbud från de senaste 5 åren på kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Axel, vars namn och röst är utbytt, har en rektorsroll på en grundskola i Malmö. Han fick utstå hot, skrik och kränkningar vid flera tillfällen från en förälder. Vid ett tillfälle fick han lämna ett möte där han tyckte att det blev för obehagligt.
Situationen tyckte jag var mycket hotfull i och med att han reste sig och han slog i bordet. Jag tänkte snart hoppar han på mig.
Axel menar att tillträdesförbudet mot vårdnadshavare borde användas oftare.
Jag ser det som ett bra verktyg. Jag tror faktiskt att vi ska använda det oftare och mer just för att det är många vårdnadshavare som kommer hit, går på och skäller på personal.
Reportrar Josipa Kesic, Joel Sund och Thomas Heldmark vid P4s storstadskanaler. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i natt i en port till ett flerfamiljshus. Det rapporterar P4 Göteborg. Det ska ha blivit skador på fastigheten, men ingen person ska ha kommit till skada och ingen är heller gripen. Polisens kriterier för att utreda kalla fall gör att få ärenden kommer tas upp när den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft den 1 juli i år. Och det upprör Marita Olsson, mamma till Malin som hittades mördad på en kyrkogård i Göteborg 1994.
Man har inte dugg att säga till dem egentligen, fast man tycker man skulle ha det.
Marita Olsson i Ed är mamma till 16-åriga Malin som hittades mördad på Östra kyrkogården i Göteborg för snart 31 år sedan. Den nya lagen som gör det möjligt för polisen att lösa ouppklarade mord där det finns DNA med hjälp av släktforskning har gett henne nytt hopp om att dotterns mördare ska åka fast.
För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Men trots att det finns ett par DNA-spår som med stor sannolikhet är från gärningsmannen så kommer mordet på Malin Olsson alltså inte bli aktuellt. I P1-programmet Brottsutredarna berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin att nålsögat för vilka fall som ska prövas är minimalt.
I första läget nu så har man ju vissa kriterier. Det är, alltså, ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt.
Kalla fall i polisregion Väst där mordet på Malin Olsson utreds har inte ett enda ärende som passerar nålsögat. De äldre olösta morden konkurrerar med färskare ärenden, mord, grova våldtäkter och våldtäkter på barn där det finns DNA.
Reporter Pernilla Wadebäck och programmet Brottsutredarna kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio Play. Israel har bordat fartyget med flera aktivister ombord som var på väg till Gaza. Fartyget har omdirigerats till hamnstaden Ashdod i Israel. Det uppger landets utrikesdepartement. Och att Israel tagit kontroll över fartyget bekräftas även av aktivister ombord. Enligt Israel kommer de att skickas till sina hemländer. Och den nödhjälp till Gaza som finns ombord kommer att föras dit via vad Israel kallar riktiga humanitära kanaler. Och bland aktivisterna ombord finns bland andra svenska Greta Thunberg. Svenska utrikesdepartementet skriver till Ekot att den följer utvecklingen och att om det skulle uppstå behov om konsulärt stöd kommer ambassaden i Tel Aviv och UD att bedöma hur man på bästa sätt kan hjälpa den svenska medborgaren, alltså Greta Thunberg, att lösa situationen. Och i Gaza har fler än 50 000 barn dödats eller skadats i israeliska attacker sedan kriget började. Det är enligt FNs barnfond UNICEF. Talespersonen James Elder som är i Gaza säger att många fler har dödats eller lemlästats sedan hans förra besök.
Much worse. Many, many more children have been killed. Many, many more children have been maimed.
Det är mycket värre. Många, många fler barn har dödats. Många fler har lemlästats. Alla jag pratar med ägnar dagarna åt att försöka få tag på mat och näring. Det är enorm depression om människor känner sig förnedrade, förödmjukade.
It is a level of enforced man-made desperation that is truly, truly cruel.
Det är en grad av påtvingad, skapad desperation som är ond. Han berättar att vid sina tidigare besök i Gaza har han sett hur sjukhusen fyllts med barn som skadats i israeliska attacker. Nu inte bara ser, nu hör han det också. Jämret av smärta eftersom det inte längre finns tillräckligt med bedövning och barn som återupplever trauman gång på gång.
It's utterly, utterly devastating for them psychologically and no, we are in uncharted territory when it comes to...
Det är helt förödande psykologiskt. Vi är nu i outforskat område när det gäller de långsiktiga effekterna.
The power for us to live, the power for us to die is in a handful of people.
Makten för oss att leva, makten att dö finns hos en handfull personer. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
Sverige igen. Risken att dö av bröstcancer är flera gånger större för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Och nu visar en studie vid Uppsala universitet att stödet från personer i kvinnors närhet är avgörande om de kommer iväg på mammografi eller inte.
Jag tog på stygnerna efter operationen.
Mona bor på ett LSS-boende i Östersund och drabbades av bröstcancer för några år sedan. Hon visar bilder och texter som hon samlat i en pärm.
Jag hade fått kallelse och då sa de att jag skulle gå och kolla.
På Monas LSS-boende så är personalen engagerad. De förklarar varför det är viktigt med mammografi. Något som alla kvinnor över 40 år i Sverige kallas till för att bröstcancer ska upptäckas i tid. Karin Helin är Monas kontaktperson och har följt med på alla undersökningar och behandlingar.
Vi som personal pushar väldigt mycket för att de ska göra de här testerna.
Men en forskningsstudie vid Uppsala universitet där bland annat personal, anhöriga och gode män intervjuats visar att stödet brister. Mona fick kallelsen av sin gode man som tar hand om hennes räkningar och all post. Men flera av de runt 45 gode män som intervjuats i studien anser att de inte har något ansvar för att informera om mammografi. Det förvånar forskaren och projektledaren Marie Lange.
Flera som svarar liksom att bara nej, jag sköter ekonomin. Ganska arga kommentarer kring det här.
Av svaren framgår också att det är stora skillnader i vilket stöd LSS-personalen ger.
Att det skiljer sig väldigt åt mellan olika boenden, det är jag 100% säker på.
Studien är kvalitativ och det går inte att dra generella slutsatser. Men förra året så konstaterade Socialstyrelsen att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning löper upp till 6 gånger större risk att dö av bröstcancer. En orsak kan vara just det att många missar mammografin. Mona i Östersund tror att hon inte klarat sig utan personalens stöd.
Kanske jag har varit död idag. Vi måste ha en personal som förklarar för de som bor på ett LLS-bostäde. Det är jätteviktigt.
Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag inleds FNs havskonferens i franska Nice, men det globala havsavtal som ska skydda de öppna haven från rovdrift och som var tänkt att börja gälla i samband med mötet ser inte ut att gå i lås. För få länder, bland annat Sverige, har godkänt avtalet i tid. Och det är beklagligt, säger Natalie Ray på miljöorganisationen High Seas Alliance.
Sweden have signed the treaty almost 2 years ago, but it hasn't yet finalized its national ratification process, despite having made promises that it is a priority issue for them.
Sverige skrev på havsavtalet redan för 2 år sedan, men har ännu inte genomfört ratificeringen trots att man har lovat att prioritera frågan, säger Natalie Ray på High Seas Alliance, som är paraply för över 60 miljöorganisationer plus den internationella naturvårdsunionen IUCN. Det globala havsavtalet med förkortningen BBNJ ska göra det möjligt att naturskydda även internationellt vatten. Där finns det i dagsläget små möjligheter att stoppa till exempel överfiske och utsläpp av föroreningar. Och en av huvudfrågorna inför FNs stora havsmöte i Nice har varit att få avtalet att börja gälla. Men för det krävs att minst 60 länder har ratificerat och i dagsläget har bara runt hälften så många gått i mål. Härom veckan ratificerade 6 EU-länder havsavtalet, däribland Finland. Och både Norge och Danmark väntas göra det under pågående möte den här veckan, enligt High Seas Alliance. Både miljöministern och utrikesministern avböjer intervju i nuläget. Men Ida Karlén, sakkunnig i havsfrågor på Svenska Naturskyddsföreningen, tycker att det borde ha kunnat gå snabbare även för svensk del.
Ja, vi har ju sett exempel på att regeringen kan vara väldigt snabba i vissa frågor när de tycker att det är viktigt. Så jag tycker nog att man skulle kunna ha gjort det här ganska mycket snabbare.
Reporter Mona Hambreus. Götaland får enstaka skurar idag och en del sol fram på dagen. Svealand och södra Norrland mer skurar och mycket moln. Och över norra Norrland så ökar molnigheten och följs av skurar mellan 15 och 20 grader.
Och så här i juni, studenttider. Julia, minns du hur det var springa ut studenten?
Oh ja, det var inte så länge sedan.
Det var inte det, va? Eller var det? Mm. Vi ska prata om en stund om det här med hur man kan få alla att få en bra student och att utspringet ska bli så glädjefyllt som möjligt. Men allra närmast så är ämnet arbetslöshet. Den är fortfarande hög i Sverige enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik. I Eskilstuna på runt 10-11% och bland den stora gruppen utom europeiskt födda så är särskilt långtidsarbetslösheten hög. För att råda bot på det så har kommunen initierat bygget av en stor lager- och logistiknod. Och där finns det lediga jobb, men många arbetslösa får ändå inte de jobben. Och vår reporter Katarina Gunnarsson försökte ta reda på varför.
I Eskilstuna möts gods och transportörer. Containers fylls maximalt och vi nyttjar våra järnvägar och vägar på bästa tänkbara sätt.
I de musiklagda reklamfilmerna visas Eskilstuna stolt upp som en modern lager- och logistikstad. Mellan de enorma fyrkantiga grå lagerlokalerna för Coop och Amazon och apoteket åker grävskopor och lastbilar runt med stora paket och containrar. Här säger Mustafa till tolken att han söker jobb som buss, truck eller lastbilschaufför. Men han får hela tiden nej.
Jag hoppas jobbar خفوربوس يا في اليوبا والشركات السويدية إلا ما بشغلونا لأنه ما كتير عرب سويديتنا كويسة
سويسكا فريتاك دم أنستيلر انت بغرند أف سبروكت أسو
I Eskilstuna hade politikerna stora förhoppningar om att alla nya lager- och logistikföretag radikalt skulle minska stadens höga arbetslöshet, särskilt bland utomeuropeiskt födda. Men så har det inte blivit. Lager och logistik söker anställda, men arbetslösheten är fortfarande en av de högsta i landet. Det är en så kallad mismatch, säger Erik Karlsson på Arbetsförmedlingen med ansvar för rekryteringsfrågor.
I Eskilstuna framförallt så växer ju logistikbranschen som en stor faktor. Men vi ser bristvara på utbildade operatörer till den. Vi ser en brist på chaufförer som också då jobbar mot logistik som har utbildning.
Och hur ser arbetslösheten ut i Eskilstuna?
Drygt hälften av de inskrivna arbetslösa som är utrikesfödda är långtidsarbetslösa och alltså har varit arbetslösa mer än 12 månader.
Arbetsförmedlingens senaste statistik för Eskilstuna visar att 5800 personer är inskrivna som arbetslösa. Av dem är 3400, 60%, födda utanför Europa. Och en majoritet är långtidsarbetslösa. Särskilt män har haft svårt att få jobb. Kvinnorna fått arbete inom barnomsorgen. Men män som Mustafa som vill köra buss, truck eller lastbil får nej. Jag möter Mustafa och tolken i en av de kala rummen på Arbetsförmedlingen.
Jag heter Mustafa.
Vad arbetade du med i Syrien?
Arbete i hemland, chaufför, lastbil och buss.
Hur länge har du varit arbetslös i Sverige?
8 år. Jag har inte jobbat i Sverige. Inte jobbar här i Sverige. Inte finns jobba här i Sverige. Jag vill jobba. Jag jobba i bygg.
Om man jobbar, man blir ju pigg liksom i kroppen. Man går ut.
Jag studerade 2 år.
På SFI?
På SFI. Och inte språkligt.
Inne på Arbetsförmedlingen möter jag projektledaren Victoria Löfberg.
Vi har en väldigt stor del av dem som är arbetssökande idag och inskrivna hos oss på Arbetsförmedlingen som inte har en gymnasieutbildning. En hel del är språksvaga eller man har väldigt kort skolgång så man är analfabet. Och sen då har haft väldigt, väldigt svårt att klara av SFI. Och det gör att man har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.
Man måste också ha klart för sig, vad är ett enkelt jobb idag? Alltså enkelt jobb idag kräver att du kan läsa en arbetsbeskrivning. Du ska kunna ta del av den kanske både muntligt och skriftligt. Du ska kunna också utföra arbetsuppgifterna på egen hand. Det är ingen annan som översätter åt dig. Det kräver en hel del grundkunskap i svenska, matte och ibland också engelska i de här grupperna för att kunna tillgodogöra sig vad du ska göra för arbetsuppgift. Det är en del av samhället idag att kunna dokumentera. Man skriver ju, men du gör det ju på en dator.
Mustafa säger att han tycker det är väldigt svårt att läsa och skriva på svenska. Men han tror att han skulle kunna bli bättre på att prata språket om han fick ha svenska arbetskamrater. För i området där Mustafa bor finns det knappt några med svensk bakgrund kvar. Och med grannar och vänner pratar han nu bara arabiska. Under mina 8 år i Sverige har jag aldrig haft en svensk vän, säger han.
Prata lite i Sverige. Inte tillsammans med människor svenska. Inte prata mycket. Ma fi mujtama wahid inkhlat fi swahili mishani awi lughatu.
Alltså, vi har inte det samhället som man kan liksom prata med människor, att man kan förstärka sitt språk.
För att han bor i ett område där han inte heller pratar svenska.
Maktir fi swahiliyan
yani. Inte mycket svenskar.
Men dina vänner här i Sverige, de pratar du arabiska med, är det så? Eller har du svenska vänner att öva språket med?
Nej, inte vänner svenska. Alla arabiska. Svårt prata svenska.
Svenska företag, de anställer inte på grund av språket.
För man skulle ju kunna säga att du fick ändå gå 2 år och lära dig svenska. Kunde du inte ha liksom ansträngt dig lite mer så att du kunde svenska, så att du kunde få jobb?
Och så ger Mustafa ytterligare en förklaring. Det var för han och många andra han känner inte lärde sig svenska under de där 2 åren på SFI. Vi tänkte mest på släktingarna som vi lämnat kvar i Syrien, säger han.
Tänka där, familj och yani mawfadi kulla shi lahatta yahsur halu bas bil lugha.
Man tänkte på landet och vad som händer där liksom, man hade inte mer utrymme liksom att kunna lära sig och anstränga sig mer för att kunna språket.
Katarina Gunnarsson bland långtidsarbetslösa i Eskilstuna för P1 morgon.
Ja, det här är ljud som tar en rakt in i dessa studenttider som vi är mitt i. Många som ska springa ut, en tid som kanske förknippas med frihet och glädje. Men andra kanske ser det som en tid av mer oro och ångest. Här i studion nu är Klara Gustafsson som är verksamhetsutvecklare på organisationen Maskrosbarn. God morgon och välkommen.
God morgon, tusen tack.
Du, vilka är det som kan tänkas ha en mindre rolig dag när studentmottagningen närmar sig?
Men de ungdomar som vi möter på Maskros barn växer upp med svåra hemförhållanden. De har föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom eller utsätter dem för någon form av våld. Det kan innebära jättemycket olika knepiga relationer inom familjen och en ekonomisk press och utsatthet som gör sig extra tydlig i studenttider till exempel.
Ja, vad är det då som möter en student idag då snarare för vissa?
Ja, men för många så präglas tiden inför och under studenten av både oro inför vad som händer när man slutar skolan och kanske blir av med det navet där det har funnits en tillhörighet eller ett sammanhang och rutiner och mat på bordet och allt vad skolan kan innebära för någon som har det tufft hemma. Och att plötsligt bli av med det och gå ensam in mot vuxenlivet. Men också en oro inför själva studentdagen. Där alla andra verkar ha någon som står och tar emot en på studentdagen. Och på trappan på utspringet och ordnar en mottagning. Och så kanske man står där ensam och inte har någon som väntar på en. Eller som är stolt över en på en stora dag.
Hur vanligt är det att man springer ut och faktiskt får stå där ensam? Hur märker ni det?
Men våra ungdomar beskriver i allra flesta fall nästan en oro inför studentdagen snarare än den här hoppen och de här förväntningarna, utan man är snarare rädd för vad som ska hända eller kanske att ens föräldrar ska dyka upp och vara påverkade. Och vi får prata mycket med ungdomarna i verksamheten om just oro och ensamhet.
Så oron att den där dagen som är så stor för många inte blir riktigt vad man tänker, hoppas, vill.
Ja, precis. Och att man samtidigt också ser vad många andra verkar ha som man själv saknar. Att stå där och se alla plakaten och konfettin och folk som står och tar emot den. Och så vet man om att man står där ensam och inte har någon.
Just utifrån det här som ni då har mött har gjort att ni har gått ut och uppmanat människor till att agera för att någonstans alla ska kunna få en fin student. Vad menar ni att det man ska göra?
Ja, men dels så kan man ju, det är lätt att man tänker så mycket och man är så inne i sin egen familj och funderar på det som ska hända om man planerar mormor och morfar ska komma och hur ska vi bjuda och hur ska vi sitta. Men att lyfta blicken lite grann och fundera på om det finns barn i ens barnsklass som kanske inte har någon, man kanske kan prata med sina egna barn. Och fråga om det finns någon som inte verkar ha någon och i så fall bjuda in dem till ens eget studentfirande om man har möjlighet att göra det. Har man inte det så kan man åtminstone lyfta blicken lite grann på själva skolgården och se efter om det är någon som står där ensam. Gå fram och säga grattis och fråga om de vill ha en kram. Många som vi har pratat med har också köpt extra halshängen, sådana här som man hänger över med gulblå band för att göra sig redo. Ifall det finns någon som står där ensam så kan man hänga det över axlarna på någon som man tror skulle bli glad.
Passa på lite i reserv och ta med sig i nödfall.
Men precis.
Men här kan man ju känna kanske som en förälder om man står på skolgården att man inte vill tränga sig på eller att man inte vill agera på ett sätt som skulle kunna anses vara stötande eller att någon tar illa vid sig om man gör en sån sak. Mm. Hur ska man förhålla sig till det tycker du?
Men de allra flesta barn som vi pratar med beskriver att det betyder mycket att känna sig sedd och att någon har sett den. Och det värsta som kan hända är att någon säger nej eller drar sig därifrån. Men att gå fram till någon på ett snällt sätt och säga grattis, det tror jag inte är påträngande. Utan där kan man bara vara generös och välkomnande. Och det är ju ändå den typen av stämning på skolgården oftast. Att man firar varandra och det är mycket glädje i luften. Så då kan man bara rida med i det, tänker jag.
Lite lätt. Inte behöver inte vara så avancerat när man går fram bara och pratar.
Nej, jag tror att ibland så gör vi det till en större sak än vad det behöver vara. Att bara visa glädje och kärlek och omtanke kostar inte så mycket, men det kan ge väldigt mycket för den som inte upplever det i sin vardag.
Inkludera fler och ha lite ögonen på vakt när man är där på skolgården kanske. Reaktioner på den här uppmaningen, har ni fått några sådana?
Ja, men vi har ju spridit den här uppmaningen i våra sociala medier och på massa olika ställen och har nu sett att det finns flera föräldrar som har bjudit in upp till två till på sin studentmottagning för att de har haft den möjligheten och som har blivit jätteglada för det. Men också som jag sa, många föräldrar som har bunkrat upp med extra halshängen och som nu står där redo. Och jag tänker att den känslan som vi har fått och den responsen som vi har fått visar att det finns många som bryr sig och som vill ta sitt ansvar och göra det där lilla extra när man har möjlighet. Och det gör oss jätteglada att se att vi kan göra skillnad tillsammans.
En hel del som sprungit ut alla redan och en del studentutspring som fortfarande väntar runt om i Sverige. Och då en uppmaning om att tänka på fler härifrån organisationen Maskros barn. Klara Gustafsson, verksamhetsutvecklare. Tack för att du kom förbi P1-morgonstudion.
Tack för att jag fick komma.
Och då tar vi och... Ja, alldeles snart ska vi lyssna på det. Vi har ju nämligen pratat en del om handelskonflikten mellan USA och Kina den här morgonen. Idag ska parterna mötas igen i London och det blir första gången sedan samtalen i Genève. Då ledde det till en paus för de skyhöga tullarna mellan länderna. Och den vi ska höra nu, det är Carl Bergqvist som är chefsekonom för Stockholms handelskammare, som lite tidigare i morse sa så här om relationerna mellan USA och Kina just nu.
Efter att man såg sig i Genève och nådde någon typ av vapenvila i handelskriget har ju relationerna försämrats och man har utmaningar kring exporten av sällsynta jordartsmineraler som USA ser det, och Kina å sin sida menar att USA håller igen på chipproduktion och halvledare. Till det har USA hotat att utvisa kinesiska studenter, så att vi är i ett ganska spänt tonläge där båda sidor menar att ingen motparten inte egentligen håller vad man har lovat. Så nu måste man försöka lugna ner situationen, och det syftar dagens möte till.
Spänt läge, lugna ner. Vad kan det betyda för resten av världen, marknaden?
Ja, det återstår ju att se. När man tittar på marknaden så är man ju positiva till det besked att man ska ses. För skulle man inte lyckas lugna ner det här läget så skulle det kunna få ganska betydande effekter för världshandeln. USA och Kina är ju de två länder som har det största enskilda handelsutbytet i världen. Och vi såg siffror här nu på morgonen att exporten från Kina till USA har tappat med 35%, vilket är det största enskilda tappet sedan pandemins början. Går det dåligt och den här handeln inte återhämtar sig lite på sikt, så kan det få effekter för oss i Europa, det kommer få effekter för amerikansk produktion. Så att det är mycket som står på spel.
Säger Carl Bergqvist, chefsekonom för Stockholms handelskammare. Och hela den här intervjun om dagens samtal och förutsättningen för dem finns på sverigesradio.se/p1morgon. Alldeles strax om missad mammografi som kan öka cancerrisken. Vi ska besöka ett LSS-boende där man jobbar aktivt för att de som bor där inte ska missa några tider. Men nu när tiden visar 8:30 på klockan, Julia Brynolfsson på Ekot närmast.
Polisen i Los Angeles, USA uppmanar allmänheten att omedelbart lämna de centrala delarna av staden. Demonstranterna protesterar för tredje dagen i rad mot tillslag som gjorts mot papperslösa migranter. Och på plattformen X skriver polisen att hela downtown Los Angeles har förklarats som en olaglig sammankomst, rapporterar ABC News. Och i samband med protesterna så har 27 personer gripits för olika brott, rapporterar Los Angeles Times. 17 av dem ska ha gripits när polisen arbetade med att göra en motorväg framkomlig. Fartyget med aktivister ombord som bordades av Israel i morse och som var på väg till Gaza förs nu till en israelisk hamn istället. Det uppger landets utrikesdepartement. Ombord finns bland andra svenska Greta Thunberg, och svenska UD uppger för Ekot att man följer utvecklingen, och om det uppstår behov av konsulärt stöd kommer ambassaden i Tel Aviv och UD bedöma hur de på bästa sätt kan hjälpa Thunberg att lösa sin situation. Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha varit hotfulla eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har totalt ett 30-tal föräldrar fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud. Det rapporterar P4s storstadskanaler. Förhoppningen att ett internationellt avtal för skydd av haven ska undertecknas vid FNs havskonferens i Nice i dagarna ser inte ut att infrias. För få länder har godkänt avtalet i tid, däribland Sverige. Och havsavtalet ska göra det möjligt att naturskydda även internationellt vatten. Nu, Ekonomiekot.
Och Ekonomiekot inleder med att Sverige har haft rekordmånga timmar med minuspriser på el i år. Och en del elkunder kan tjäna på det här. En av dem är Oskar i Stureby i Stockholm som har timprisavtal.
Jag håller järnkoll. Ja, men det är nästan som ett spel att försöka få till en så låg elräkning som möjligt.
Jag lägger mycket tid på att optimera sin elanvändning.
Jag är föräldraledig nu, så det går ju bra då att ladda bilen. Och vi har ju batteri också, så då fyller man batteriet i de kritiska timmarna. Det är lite mer arbete än vad jag tror att jag skulle klara av om jag var på jobbet vid den här tiden.
Under årets första 5 månader hade Sverige rekordmånga timmar när elpriset var under noll, alltså minuspriser. I de två elområdena i norra Sverige var det omkring dubbelt så många timmar jämfört med förra året, och då var redan förra året ett rekordår. I söder har det också blivit fler, visar färska siffror som energiföretagen tagit fram åt Ekot. Magnus Torstensson är elmarknadsanalytiker där.
Antalet timmar har ju närmast fördubblats nu under januari till maj. Någonting är ju jättefel med systemet. När du producerar någonting men du måste betala för att bli av med det. Kunder med rörliga avtal, rörligt prisavtal gynnas ju med lägre priser. Å andra sidan så drabbas ju producenterna med försämrad lönsamhet i norra Sverige.
Skälen till minuspriser är flera. I norra Sverige har vindkraften byggts ut kraftigt och ibland finns inte lika stor efterfrågan som det finns el, samtidigt som elen inte kan överföras till andra områden. I söder är det den kraftiga utbyggnaden av solkraft i Europa som allt oftare ger minuspriser på el dagtid under sommarhalvåret. Det är framförallt kunder med timpris som Oskar som kan dra nytta av tillfälliga dippar i elpriset. De som har ett rörligt månadspris gynnas av att snittpriset sjunker medan fastpriskunder inte berörs. Men trots att el blivit billigare de senaste åren kan kunder ändå få högre kostnader. För samtidigt har elskatten och kostnaden för att föröver elen höjts. I år steg elnätspriserna rekordmycket 11% enligt en årlig genomgång av flera intresseorganisationer. Så trots rekordmånga timmar med minuspriser blir det inte billigare för alla.
Och summan av det här, det är ju ofta väldigt varierande och beror egentligen på var du bor. Där nättarifferna, nätavgifterna varierar. Och det påverkar ju såklart vilken sorts avtal man har, om man har ett fastprisavtal eller ett rörligt avtal.
Reporter här var Olof Winblad. Nu till handelskonflikten mellan Kina och USA, där Kinas export till USA rasar. I maj sjönk den med 34,5% jämfört med förra året. Totalt steg dock Kinas export förra månaden med 4,8%. Och samtidigt sjönk landets import från USA med 18%. Idag håller USA och Kina nya samtal om tullarna. Det här efter ett telefonsamtal mellan presidenterna Donald Trump och Xi Jinping. Vi tar en titt på börstavlorna. Tokyo-börsen har gått upp 0,9% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,4% medan Hongkong har stigit med 1,2%. I USA i fredags stängde Nasdaq på plus 1,2% medan Dow Jones steg 1,1%. I torsdags stängde Stockholmsbörsen på plus 0,5%. Hela förra veckan upp 0,8%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 62 öre, medan en euro kostar 10 kronor och 99 öre. Det var allt från Ekonomiekot den här morgonen.
Jag lämnar siffrorna, men pratar musslor istället i Vetenskapsradion med Gustav Klarin.
Vi börjar i Värmland. I Öjenäsbäcken utanför Arvika finns det flodpärlmusslor. Och flodpärlmusslan kan vara knottens värsta fiende, enligt en ny avhandling från Karlstads universitet.
Där ser du brunt och en ljus strimma där.
Är det en mussla?
Det är en flodpärlmussla.
Biologen Raviv Gals forskning visar att andelen knottlarver är lägre i vatten där musslorna finns.
Jag visste att de skulle ha en effekt, men jag blev förvånad över hur stor effekt.
Han tror att det handlar om att musselbäddarna saktar ner vattnets flöde närmast botten, vilket missgynnar knotten.
Hade man så här fint strömmande vatten som vi har här bredvid oss, det kunde bli upp till 70% av insekterna som var i bäcken som var knott. Men var det tät med musslor, då var det kanske 20%. Så en rejäl minskning av antalet knott.
Och reporter här, Amanda Moln, P4, Värmland. En ny världslista över världens alla fåglar är klar och kommer publiceras imorgon 10 juni. Per Ahlström är professor i ornitologi vid Uppsala universitet och har jobbat med den här listan.
Huvudmålet med den här listan är att man ska ha en lista som är gemensam över alla världens fågelarter som förhoppningsvis alla kommer att följa.
Idag finns det fyra listor över alla fåglar som har olika syn på vad som är en art eller inte. Men den nya listan är alltså tänkt för att få konsensus. Att ha en gemensam fågellista kan vara bra för att ha koll på vilka fåglar man sett. Men det är inte listans viktigaste roll, säger Per.
Det är viktigare när det gäller till exempel lagstiftning, hur man behandlar arter i samband med fångst och import, naturskydd och så vidare, då är det oerhört viktigt att man har en gemensam lista som alla kan följa, där det inte är någon tvekan om vad som gäller.
Underarter har inte samma skydd som arter. Och om olika fågellistor gör olika bedömningar om art och underart, kan det bli svårt att veta vilka fåglar som ska skyddas.
Säger reporter Filip Varenius. Och mer om fågellistan hör vi i Vetenskapsradion SR Play. Krismöten istället för forskning, så har vardagen blivit för arkeologiprofessorn Christina Werner vid Harvard-universitetet i USA efter att universitetet hamnat i konflikt med Trump-administrationen. Vi träffade henne under ett forskarsymposium i Stockholm.
Oh, my life has been completely chaotic over the last several months. My whole life has been upended.
Hela mitt liv har vänts upp och ner och varit kaotiskt med knappt någon tid för forskning. Jag har undervisat, men resten av tiden har gått till krismöten, säger Christina Werner. Det är tid hon annars skulle ha lagt på att undersöka gammalt DNA från mikroorganismer i tandsten från arkeologiska fynd. Sånt kan till exempel avslöja uppkomsten och spridningen av mjölkning och tillverkningen av ost. Men Trump-administrationen har riktat åtgärder mot Harvard, bland annat efter anklagelser om antisemitism vid pro-palestinska demonstrationer. Christina Werner har själv blivit av med statliga forskningspengar och är tacksam för att universitetet kämpar emot det de menade inskränkningar i akademisk frihet och har stämt landets ledning. Men hon tycker det värsta är hoten om återkallade visum för utländska studenter. Hon säger att flera är rädda. En förberedde sig för att eventuellt inte få komma in i landet igen efter fältarbete utomlands. Han packade allt där hemma i flyttkartonger och gav mig nyckeln, berättar hon.
It's horrifying and terrifying and awful.
Arkeologen Christina Werner här, intervjuad från Harvard, här intervjuad av Sara Sällström. Egyptiska forskare har tagit gener från atlantlax och satt in dem i niltilapia. Tilapia är afrikanska fiskar som är uppskattade matfiskar och odlas i många länder runt om i världen. Men tilapia kräver ganska höga vattentemperaturer för att trivas, och forskarna ville undersöka om gener från atlantlax skulle kunna få dem mer köldtoleranta. Det skulle möjliggöra odling i kallare klimat. Och i tidskriften Mediterranean Aquaculture Journal skriver de egyptiska forskarna att de tilapia som fick laxgener, de visade bättre överlevnad vid låga temperaturer och att de blev större och växte snabbare än den kontrollgrupp som inte fick några nya gener från lax.
Då tar vi ett annat ämne här i programmet, närmast kvinnor som har en intellektuell funktionsnedsättning löper större risk att dö i bröstcancer. Och en orsak är att många av dem missar mammografin eftersom de inte får hjälp att ta sig dit enligt en ny forskningsstudie. Vi ska träffa Mona som bor på ett LSS-boende i Östersund. Hon drabbades av bröstcancer för några år sedan.
Bilder om du vill titta på från cancern min.
Mona visar den stora anteckningsboken där hon klistrat in fotografier och skrivit texter om alla behandlingar som hon gått igenom sedan hon fick bröstcancerdiagnosen. Oj, det har varit rejält ärr med många stygn.
Ja, det var det. Det är 32 stygn.
Vad är det de har tagit bort?
Bröstet. Vänstra bröstet. Vi hade cancer.
Gick det bra då?
Ja.
Det är många personer med intellektuell funktionsnedsättning som har gode män eller förvaltare som tar emot deras post och betalar räkningar och sköter om deras ekonomi. Mona har också en god man som lämnade brevet från mammografin till Mona.
Jag hade fått kallelse och då sa de att jag skulle gå och kolla.
Och vem var det som sa det då?
Ja, personalen här uppe.
På Monas LSS-boende så arbetar personalen aktivt för att kvinnorna som bor här ska förstå varför det är så viktigt med mammografi. Alla kvinnor över 40 år i Sverige erbjuds gratis screening för att bröstcancer ska upptäckas i tid. Men kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårare att ta till sig informationen.
Här har vi då bildstöd som visar på vad man gör när man går till på mammografin och vad det är de undersöker och hur det ska gå till då.
Karin Hallin är Monas kontaktperson och har följt med på alla undersökningar och behandlingar. På boendet så har de också en lista för att kunna hålla koll på när det kan vara dags för nästa vårdbesök för de som bor här.
Då ser vi till att de kommer iväg på mammografin. Vi tycker det är viktigt med både mammografi och cellprov och sådana saker. Och de killarna som bor här har ju varit gjort PSA-tester och sådana saker.
Och det var på mammografin som Monas cancer upptäcktes.
Och så sa de att jag skulle komma tillbaka för de hade sett en förändring. Och då var jag dit igen på besök. Och då sa de, ja, du har fått cancer. Jag känner mig ledsen. Och vi satt här och grinade, både jag och Karin och Christer, här nere hos oss. Och så sen gick vi upp till de andra boende och talade om att jag hade cancer.
Och vad sa de då?
Ja, de var förvånad. De tyckte synd om Mona, sa de.
Men det är inte alla som har samma tur. Att cancern upptäcks i tid och går att behandla. I en kvalitativ studie som görs i flera delar vid Uppsala universitet så har personal, anhöriga, gode män, förvaltare och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning både svarat på enkätfrågor och djupintervjuats.
Hej, jag hade jättebra.
Marie Lange är forskare och projektledare och berättar vad de hittills kan utläsa av resultaten.
Mycket hänger på om man har en anhörig eller någon närstående person som ser till att man kommer till undersökning. Det är jätteviktigt vem som är runt omkring.
Men av svaren framgår bland annat att flera av de runt 45 gode män som intervjuats anser att de inte har ansvar att informera om mammografi. Det är också stora skillnader i hur engagerad LSS-personalen på olika boenden är och hur mycket de hjälper de här kvinnorna, säger Marie Lange.
Om de gode mannen kanske tänker att det här fixar boendet och boendet tänker att det här är gode mannen och så kanske det faller mellan stolarna där. Att då blir det ingen som tar tag i det hela slutändan.
Och enligt Marie Lange blev flera av de gode männen provocerade av frågorna.
I de här fritextsvaren där så är de ganska upprörda över att vi ens kommer med den här diskussionen. Att de skulle ha ett ansvar för såna här saker som gode män.
Vad tänker du om att det är så?
Jag tycker det är fruktansvärt. Att kvinnor 2025 i Sverige dör i en bröstcancer som hade gått och botat bara för att de inte får stöd att komma till sin undersökning.
Resultaten i den här studien är kvalitativa och det går därför inte att dra generella slutsatser. Men förra året så konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att risken är upp till 6 gånger större för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning att drabbas av bröstcancer. Och en orsak till det är att de får diagnosen senare än andra, eftersom många missar just mammografin.
Och här är sist då jag skulle få besök.
För Mona i Östersund så blev det till slut ett positivt besked den senaste gången som hon var där.
Om vi ser om jag hade cancer igen. Men det var inte i andra bröstet.
Hur kändes det då?
Roligt.
Och Mona är nu friskförklarad och behöver bara gå på den allmänna screeningen vartannat år. Var det viktigt också att personalen hjälpte dig att förstå varför du behövde göra mammografin?
Ja, det tror jag.
Om inte de hade pushat på dig att du skulle gå, vad tror du hade hänt då?
Ja, jag vet inte. Kanske jag har varit död idag.
Reportage av Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Samtidigt som Sverige driver igenom straffskärpningar så delas idag Stockholmspriset i kriminologi ut till en person som kritiserat hårdare tag. Francis Crook har drivit på för en reform i Storbritannien som minskat frihetsberövanden av unga brottslingar.
What I tried to do in the UK was stop children committing crimes in the first place. So what we did was we worked with the police to reduce the number of times that they were arrested. Because what we found, and there was very robust academic research, once children had got in contact and in conflict with the police, it made things worse, not better. So the police stopped arresting them, and they stopped committing low-level crimes. And that reduced the number of children going through the system and into prison.
And what kind of rehabilitation did you use?
Well, that was the interesting question. We just said, don't do anything at all. And trying to persuade people who want to do good things not to do anything is very hard. It took 10 years, but we got there. It's up to parents and schools and communities to deal with children who are difficult. All teenagers are challenging and annoying. We know that, but that's no reason to get them caught up in the criminal justice system.
Hon pratar här om att föräldrar och skolor behöver ta ansvar, men också om projektet om att stoppa brottsligheten, och att det handlade i det här fallet om att minska polisingripanden, att man såg att det där kunde leda till problem, och att genom kontakter snarare med vuxenvärlden där man försökte säga att det här inte var en väg att gå, så lyckades man minska antalet gripanden under den här tiden. 1986 till 2021 så minskade gripandena av unga i Storbritannien markant. Och hela intervjun med Frances Crook, som alltså var på besök här lite tidigare i morse, den intervjun finns på sverigesradio.se/p1morgon. Dags för Kulturnytt i programmet nu. Andrea Valderrama, en legendarisk konsert som skakade Ullevi i Göteborg.
Ja, på många sätt kanske. För 40 år sedan spelade Bruce Springsteen och The E Street Band för första gången på Ullevi i Göteborg. Det var två konserter och publiken hoppade så mycket att arenan gungade och tog skada. Daniel Olsson var där.
Det var ju när han körde Born in the USA och Dancing in the Dark. Det är ju mina två favoriter. Då gungade Ullevi.
Daniel Olsson var 16 år när han såg Bruce Springsteen för första gången på Ullevi i Göteborg sommaren 1985.
Det var en solig dag, kommer faktiskt ihåg. Och vi var ett gäng killar från Masthugget Linnéstaden som hängde ihop. Fanns inga biljetter kvar, det var ju slutsålt, så vi testade lite olika saker helt enkelt. Vi forcerade en stor dörr där. Många av oss blev tagna, men jag var en av de lyckliga som inte blev tagen och såg hela denna konserten gratis. Jag har ju varit på konserter med han efter och betalt, men det är ju, den första var den bästa.
Spelningarna 1985 skakade Ullevi i grunden, bokstavligt talat. Publiken hoppade och dansade så mycket att arenan gick sönder och behövde rustas upp rejält. Johan Lindblad är projektledare för underhållsarbeten på Higab, som ansvarar för underhållet av Ullevi.
Det är hoppsäkert idag, skulle jag våga påstå. Det blir någon Håkan Hellström-konsert vid det.
Till och med tre Håkan-konserter, men inte för Daniel Olsson.
Tyvärr är jag IFK göteborgare, älskar Blåvitt och han är gejsare, så nej.
Men det blir andra spelningar på Ullevi.
Jag ska gå på ACDC och jag har betalt biljett denna gången.
Daniel Olsson intervjuad av vår reporter Tora Tengby. Tiotusentals fotografier och över 120 år gamla tidningar räddades från att förstöras i en fuktig källare. Nu är samtliga nummer av världens äldsta urfolkstidskrift, Samefolket, digitaliserad. Victoria Harnesk berättar att allt började med att de upptäckte några kartonger i en fuktig källare.
Det ligger liksom 50 000 fotografier som redaktörer genom tiderna har tagit, blandat med gamla tidskrifter, ganska nya, med häftapparater, jättegamla negativ som låg i plastpåsar. Den här digitaliseringen har ju varit ett räddningsprojekt och en kulturhistorisk gärning.
Victoria Hörnesk är ordförande för stiftelsen Samefolket och projektledare för digitaliseringsarbetet tillsammans med Kungliga biblioteket, som nu alltså gått i mål.
Det är en helt hisnande känsla att det här tidningsarkivet nu är digitaliserat. Att man kan söka på ett sökord och få upp allting som är skrivet från nu till 1904.
Över 1000 nummer av Samefolket finns nu att läsa och söka i digitalt. En tidskrift med fokus samisk kultur och politik. Den enda samiska tidningen för vuxna i Sverige idag, berättar Victoria Harnesk.
Och den spelar ju fortfarande samma viktiga roll som den gjorde när den kom ut i början på 1900-talet. Den är ju också en del av den svenska presshistorien och den är ett jätteviktigt komplement till den svenska mediebilden. För hur man än vänder och vrider på det här med objektivitet så läser man ju och skriver ur sina egna glasögon och det här är samernas egen röst. Alltså det är en känsla att bara kunna ta fram sin mobil, skriva in ett sökord och så får man fram det man vill veta.
När gjorde du det senast själv?
Men idag, jag gör det hela tiden just nu, jag är som i en liten bubbla. Jag tror knappt att det är sant att vi verkligen har gjort det här.
Reporter, det var Mina Benaisa. I fredag stod det klart att det lilla röda huset som konstnären Mikael Genberg skickat till månen verkar ha fått en hård landning. Det japanska företaget iSpace tappade kontakten med farkosten och det är inte klart hur det lilla huset ombord på farkosten klarade landningen. Men Mikael Genberg säger till TV4-nyheterna att huset kan ha landat på månen, trots allt. Och att skicka upp konst och kultur i rymden är inget nytt. Kultur har också skapats i rymden. Det berättar Björn Gunnér som gästade från Vetenskapsradion det senaste avsnittet av Kulturkollen.
Det första kända exemplet på det är kosmonauten Leonov, den sovjetiska då, som var uppe med Vashod 2, hette hans farkost. 1965 tror jag det var, så gjorde han en teckning med färgpennor av en soluppgång där, och det brukar kallas ibland det första konstverket från rymden. Den kanske inte så märkvärdig i övrigt, men han var en duktig tecknare, och han har också gjort en tavla som visar hans egen, som var världens första rymdpromenad, och den gjorde han tillbaka på jorden sen. Så att det där är kanske tidiga exempel på det. Det bästa exemplet på kultur skapad i rymden, det tycker jag själv kanske är den här amerikanska astronauten Chris Hadfield, som gjorde en cover på David Bowies Space Oddity uppe på internationella rymdstationen 2013. Spelade han in den, och även en video till den. Tydligen så tyckte David Bowie att det här var en riktigt bra version också. Ground control to Major Tom.
Passande musik i rymden. Kulturkollen finns i Sveriges Radio Play-appen. Sök på Kulturnytt. Nu får du fortsätta, Mikael.
Och vi ska inte vara ute i rymden, utan lite närmare hemmaplan. Väderkartorna för dagen. Angelica Lundberg på SMHI, berätta vad vi har att vänta.
God morgon. Ja, vi har just nu ett lågtryck vid Baltiska kusten och tillhörande regnområde över Östersjön som alltihopa rör sig bort österut. Idag blir det på många platser utrymme för solen, men över södra och mellersta Norrland samt östra Svealand så väntas också skurar som kan bli kraftiga med åska. Imorgon och på onsdag fortsätter det här tidvis ostadiga vädret med regn och skurar på många håll. Men vidare under veckan sen så stabiliseras det allt mer av ett högtryck och varmare luft letar sig in över landet. Idag är risken för bränder i skog och mark stor i delar av nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Gräsbrandsrisken är upp till mycket stor i nordvästligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti. Hela Götaland utom Öland och Gotland, soligt eller växlande molnighet och på dagen 14-18 grader. Inledningsvis i delar av Småland kan molnen vara täta. I eftermiddag ser det främst ut som Östergötland kan få lite skurar, annars som uppehåll och ikväll allmänt mest klart väder. Men i natt så mulnar det åter västerifrån och i de västra landskapen då skurar. I natt 5-10 grader och vi har västlig vind med upp till hårda vindbyar. Öland och Gotland, molnigt och regn rör sig bort österut. Fram på dagen mest soligt och 15-18 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder, i natt omkring 10 grader. Vind omkring väst med friska vindbyar. Hela Svealand, över nordligaste Dalarna, Uppland och Sörmland molnigt. I övrigt mest soligt eller fram på dagen växlande molnighet. Idag 12-17 grader. I eftermiddag på många håll skurar, och främst i de östra landskapen kan då skurarna bli kraftiga med åska och tillfälligt hårda vindbyar. I kväll delvis uppklarnande, men i natt tätnar molnen åter västerifrån. I natt 5-10 grader, i Dalarna 0-5. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland, mulet eller mulnande och tidvis regn eller skurar. I eftermiddag, främst i kustlandskapen, kan de här skurarna bli kraftiga med åska. Idag 10-15 grader, i fjällen omkring 5. I kväll uppklarning västerifrån och i natt mest klart väder. I kustlandskapen då 5-10 grader, annars 0-5. I fjällen lokalt någon minusgrad. Nordlig eller nordvästlig vind. Hela norra Norrland,
Inledningsvis längst i norr mulet med skurar, annars soligt eller växlande molnighet. Men under dagen över Västerbotten och södra Lappland mulande söderifrån följt av regn. På dagen 12-17 grader, i fjällen omkring 5. I kväll drar moln och regn även in över norra Lappland samtidigt som det börjar lätta upp i söder. I natt 4-8 grader, i fjällen omkring 0, med svag växlande vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, tidvis regn eller skurar med måttlig till lokalt dålig sikt. På södra delarna av Bottniska viken risk för åska. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak, Kattegat och från södra till norra Östersjön samt för Rigabukten. Utsikter till i morgonbitti. Skagerrak nordväst 7-12 meter per sekund, i eftermiddag väst eller sydväst 11 till kuling 16, i natt 5-10. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön väst eller nordväst 9 till kuling 14, i kväll väst eller sydväst 5-10. Värnen väst eller sydväst 1-5, i eftermiddag 5-10. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, väst eller nordväst, i östra delen 10 till kuling 15, i västra delen 5-10. I kväll allmänt omkring väst 5-10. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, växlande 1-5, i kväll nordväst och ökande 4-9. Norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-5 meter per sekund. Trevlig måndag!
Fram till 9:30 P1 morgon här, Mikael Kulle i studion. Nyheter på ingång om några sekunder. Vi ska också ta den där debatten om vilka företag som egentligen ska få köra skolskjutsar och omsorgsresor. Olika åsikter i Region Uppsala och Sigtuna kommun om den saken. Ring P1 väntar ju också förstås. Thomas Tengby.
Och diskussion. Frågan är bara vad vi ska prata om idag. Vad ska ni prata om, ni som ringer in? Ja, ni får helt enkelt ringa in till vår sluss och berätta det. Numret dit är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Varsågoda och ringa.
Fortsatta protester i Los Angeles och nu uppmanas allmänhet att lämna vissa delar av staden. Fartyg med aktivister ombord på väg mot Gaza bordat och omdirigerat av Israel. Och här hemma portas fler föräldrar från sina barns skolor efter olämpliga beteenden. Ekot måndag morgon med Julia Brynolfsson. Ja, för tredje dagen i rad pågår demonstrationer i Los Angeles, USA. Och det rapporteras om nya sammandrabbningar och att 27 personer gripits för olika brott. Och allmänheten har uppmanats att omedelbart lämna de centrala delarna. Och nu ska vi höra vad vår korrespondent Roger Wilson rapporterar.
Ja, man har förklarat helt enkelt hela downtown-området här för en plats där de som befinner sig här gör sig skyldiga till en olaglig sammankomst. Den där formuleringen har man använt sig under dagen, tidigare under dagen, men då har det gällt kanske något kvarter eller när man då hade demonstranter uppe på motorvägen här. Men nu är det alltså hela downtown-området som man vill att människor ska lämna, och över mig här så cirklar helikoptrar fortfarande och med jämna mellanrum också polisbilar med sirenerna på.
Det är ju ytterligare en dag med oroligheter i LA. Hur skulle du beskriva situationen då?
Ja, just nu verkar det ändå ha lugnat ner sig, men tidigare dag så var det runt 1000 demonstranter som samlades här då för att protestera mot de räder som gjorts där man omhändertagit papperslösa migranter runt om i Los Angeles-området från migrationspolisens sida, ICE, som alltså trappat upp jakten nu på papperslösa och bland annat gått in på migrationsdomstolar, arbetsplatser och även plockat folk på gatan. Och det var det här man protesterade mot idag. Och sen var det vissa av de här demonstranterna som sen blev inblandade i en konfrontation med polisen som sen pågick i flera timmar här.
Ja, det säger Roger Wilson som är med direkt från Los Angeles. Men Roger, nationalgardet har ju också skickats dit, ett kritiserat beslut av president Trump. Vilken roll spelar de nu? Märks det att de är där?
Ja, det är ju kritiserat för att han har gjort det utan att man vill det från de lokala politikernas sida här. Guvernören i Kalifornien, Gavin Newsom, har varit extremt kritisk och sagt att han ska försöka gå till domstol för att häva Donald Trumps beslut. Och även borgmästaren i Los Angeles, Karen Bass, har varit extremt kritisk. Man menar att Los Angeles-polisen kan själv lösa de problem. Och det är också Los Angeles-polisen som varit inblandad i demonstrationerna ikväll. De nationalgardet har främst som uppgift enligt Karen Bass då, att skydda de federala arbetarna och de federala byggnaderna här i Los Angeles just nu och se till alltså att migrationspolisen kan göra sitt arbete. Och det betyder bland annat att man vaktar The Federal Building här borta några kvarter bort, och där har det också varit demonstrationer och sammanstötningar.
Det sa korrespondent Roger Wilson på plats i Los Angeles när jag talade med honom tidigare. Israel har bordat fartyget med aktivister, bland andra svenska Greta Thunberg, ombord som var på väg till Gaza och som nu förs till hamnstaden Ashdod i Israel. Det uppger landets utrikesdepartement. Och Jeanette Escania, som är ordförande för organisationen Ship to Gaza Sverige, har försökt komma i kontakt med besättningarna.
Nu är vi såklart oroliga. Vi försöker på alla sätt. Vi har ett team som jobbar med att ta reda på vart de har förts och hur de mår. Och vi vill självklart veta allt.
Har du kunnat ha någon kontakt med besättningen sen du fick information om att de har bordats?
Nej.
Det var under natten till idag som segelbåten Madeleine, som var på väg mot Gaza, bordades enligt israeliska utrikesdepartementet, och fartyget ska nu föras till Ashdod. Enligt Israel ska aktivisterna sedan skickas hem till sina hemländer. En av de som varit ombord är alltså Greta Thunberg. Hon la ut en film på sociala medier efter att båten tagits över. Vi har blivit kidnappade på internationellt vatten, säger hon.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters.
Ship to Gaza är en av organisationerna i koalition med Freedom Flotilla som ligger bakom aktivistresan till Gaza. Syftet är bland annat att skapa uppmärksamhet kring palestiniernas situation i Gaza. Att resan skulle stoppas av israeliska myndigheter hade organisationerna förväntat sig, så varför utför de ändå aktionen?
Vi har lovat att aldrig ge upp.
Svenska UD skriver till Ekot att man följer situationen och kommer bedöma hur UD bäst kan hjälpa Greta Thunberg om behov av det skulle uppstå. Jeanette Escanilla igen.
Ja, men det är ju jättebra. Det är precis det vi vill att de ska göra.
Reporter Katarina Helmersson. Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha uppträtt hotfullt eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har ett 30-tal vårdnadshavare fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud. Anders Wallin är rektor på en skola i Göteborg.
När en vårdnadshavare innebär en risk för elever eller personal, då finns det möjligheten att ta det här beslutet.
Det säger Anders Wallin, rektor i Göteborg, och en av dem som har utfärdat beslut om tillträdesförbud mot en vårdnadshavare. Ett sådant förbud kan ges till vårdnadshavare som återkommande beter sig olämpligt eller är hotfull mot skolpersonalen. Då får föräldern under en begränsad tid inte komma in på skolområdet.
Det är inte det första vi gör. Då behöver vi ha prövat en hel del andra saker innan det har gått så långt. Men till slut så kan det absolut bli nödvändigt.
Sveriges Radio har gått igenom ett 30-tal tillträdesförbud från de senaste 5 åren på kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har skett en ökning av antalet tillträdesförbud. Ökningen kan delvis kopplas till flera beslut från justitieombudsmannen som gett rektorer rätt när de har stängt av föräldrar från att vara på skolområdet. Axel, vars namn och röst är utbytt, har en rektorsroll på en grundskola i Malmö. Han fick utstå hot, skrik och kränkningar vid flera tillfällen från en förälder. Vid ett tillfälle fick han lämna ett möte där han tyckte att det blev för obehagligt.
Situationen tyckte jag var mycket hotfull i och med att han reste sig och han slog i bordet. Jag tänkte snart hoppar han på mig.
Axel menar att tillträdesförbudet mot vårdnadshavare borde användas oftare.
Jag ser det som ett bra verktyg. Jag tror faktiskt att vi ska använda det oftare och mer just för att det är många vårdnadshavare som kommer hit, går på och skäller på personal.
Reportrar Josepa Kesic, Joel Sund och Thomas Heldmark vid P4s storstadskanaler. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i en port till ett flerfamiljshus i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Och det ska ha blivit skador på fastigheten, men inga personskador och ingen är heller gripen. Polisens kriterier för att utreda så kallade kalla fall gör att få ärenden kommer tas upp när den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft den 1 juli i år. Och det upprör Marita Olsson, mamma till Malin som hittades mördad på en kyrkogård i Göteborg 1994.
Man har inte ett dugg att säga till dem egentligen, fast man tycker man skulle ha det, hur de prioriterar fallen.
Marita Olsson i Ed är mamma till 16-åriga Malin som hittades mördad på Östra kyrkogården i Göteborg för snart 31 år sedan. Den nya lagen som gör det möjligt för polisen att lösa ouppklarade mord där det finns DNA med hjälp av släktforskning har gett henne nytt hopp om att dotterns mördare ska åka fast.
För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Men trots att det finns ett par DNA-spår som med stor sannolikhet är från gärningsmannen så kommer mordet på Malin Olsson alltså inte bli aktuellt. I P1-programmet Brottsutredarna berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin att nålsögat för vilka fall som ska prövas är minimalt.
I första läget nu så har man ju vissa kriterier. Det är alltså ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt.
Kalla fall i polisregion Väst där mordet på Malin Olsson utreds har inte ett enda ärende som passerar nålsögat. Metoden att söka en gärningsperson via släktforskning har visat sig vara kraftfull och framgångsrik. Men de äldre olösta morden konkurrerar med färskare ärenden, mord, grova våldtäkter och våldtäkter på barn där det finns DNA. Och Marita Olsson som väntat i mer än 30 år på att mordet på hennes dotter ska få en lösning kommer få fortsätta vänta.
Jag är nog borta när det